Hej och välkomna till avsnitt 1122 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i kravallernas USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Kravallerna fortsätter, demonstrationerna fortsätter i USA och jag tror att det är lite lugnare nu. Men det har hänt en hel del i alla fall de här senaste timmarna sedan vi poddade senast. Så att ja, du kan börja med någonting.
Ja, är man polis i New York City så tror jag inte det har blivit lugnare. I natt så blev två poliser skjutna och en tredje polis blev knivhuggen i nacken bakifrån. Så att New York verkar, många städer runt om i USA har lugnat ner sig, men New York är fortfarande ett problematiskt sätt, och det naturligtvis beror ju på att Bill de Blasio har ju varit fullständigt oansvarig hur han har gjort med det här.
Borgmästaren alltså.
Borgmästaren, ja, precis. Jag såg i Texas att demonstranter började ju ta med sig vapen, jag menar Texas och vapen, men nu liksom börjar liksom vapen dras fram i Texas, så att det bara, nu väntar man bara på att innan ska det börja bli massskjutningar också egentligen. Så det verkar ha lugnat ner sig, men jag tror inte liksom man kan säga att det är över.
Nej. Och om vi håller oss kvar i New York lite grann då, så jag såg ett klipp som jag tyckte var väldigt, det var helt bisarrt faktiskt. Det var en person, en svart man, som gick fram till en kvinna på en gata i New York, och den här kvinnan var vit och hon hade så ansiktsmask då för coronan, och hon blir lite skrämd när han kommer fram och han säger: ursäkta om jag skrämde dig, jag är från Black Lives Matter. Så man ser att kvinnan vart lite rädd sådär. Det började att jag vill att min chef har skickat ut mig och vi vill att du böjer knä och ber om förlåtelse för att du har white privilege. Och den här kvinnan då, som ser lite förskräckt ut, hon gör det. Alltså hon ställer sig på knä mitt på gatan och säger förlåt för att jag har varit så stygg eller någonting. Alltså det är helt, jag skulle vilja säga patetiskt, men det är patetiskt till fel ord. Alltså det är fruktansvärt, alltså det är förnedrande. Och hon går väldigt med på det därför att hon är rädd. Det syns väldigt tydligt i det här klippet. Och det här är alltså deras maffiametoder, måste man säga. Och det här klippet såg jag då på Tucker Carlson, och han hade ett annat klipp när det var ett... några andra någon annanstans som gjorde likadant inifrån ett fönster. Jag tror att det var ett butiksägarpar eller någonting. Och när det var gjort så slog de sönder rutorna i alla fall. Och de försöker, varför gör ni så här? Varför gör ni så här? Vi är på er sida. Så att det verkar som att människor pressas av de här upploppsmakarna. Black Lives Matter, men Antifa också såklart. Att på något sätt svära lojalitet eller liksom förnedra sig själv och underkasta sig. Annars så råkar man i trubbel. Alltså rena maffiametoder.
Ja, det här påminner ju om... för det första ska det nämnas att det är en väldigt, väldigt, väldigt liten del som håller på så här. Så att vi måste komma ihåg att det är de här som får huvudnyheterna, men den väldigt stora majoriteten, vita, svarta, de är absolut emot sånt där. De begriper ju att det är ju inte hållbart, så ska det ju inte gå till, va? Men det är ju det vi ser i Sverige till exempel, med till exempel när invandrare pissar svenskar i munnen. Allt handlar ju om underkastelse. Den här polisen, kvinnliga polisen, och det har ju alla läst om vid det här laget, va, som böjer sig ner. Det handlar om underkastelse, att man ska visa vilka är det som dominerar, vilka är det som är alfahanarna och vilka är det som ska, och i Sverige är det då blonda svenskar som ska domineras, och alfahanarna då, det är ju naturligtvis migranterna, va? I USA så ska man ju nu visa att, och igen, det är bara en liten, liten del, men nu gäller det liksom för dem att på något sätt visa att vi kommer att dominera er, vi dominerar er, och vi skrämmer er, ni ska bli rädda för oss. Och då liksom, det förstör, de som förlorar mest på det beteendet är svarta. Därför att det är då människor börjar tycka att okej, nu har det gått för långt, jag vill hålla munnen för alltihopa, jag vill inte ha någonting med det här att göra, och så liksom stänger man ut alltihop. Man vill inte ens delta i en civiliserad diskussion om det här eller en debatt, utan man helt enkelt bara som att jag har fått nog av det här. Precis som att när invandrare pissar svenska barn i munnen, då börjar man tycka att jag har fått nog, jag vill inte ha någonting med dem. Så att de goda invandrarna, som är den stora majoriteten, och precis som att de goda människorna, oavsett om det är svart eller vit, de som är stora majoriteten, som vill på något sätt fredligt föra fram sitt budskap, de hörs inte längre. De har försvunnit totalt.
Och det är synd. Men innan det är en annan diskussion. Men alltså, jag tänkte också säga att det fanns en person i Sverige som, en polis. Det var ju liknande demonstrationer igår, tror jag att det var på Sergels torg i Stockholm, där man då skrek, alltså man stödde Black Lives Matter, så man hade texter precis som i USA, I can't breathe. Alltså, det sprider sig som en löpeld här över, i alla fall över till Europa. Och vi härmar USA trots att våra förhållanden är helt annorlunda. Jag menar, vi har inte de problemen som USA har i Sverige, utan vi har snarare motsatt problem, skulle jag säga. då. Men i alla fall, då var det en polisbil som var där mitt i massan, och en kvinnlig polis böjde knä faktiskt, trots att
det var
de
det,
skrek...
det jag menade. Det var det här.
Ja, okej, okej, då ja. Förstår jag.
Trots det var det jag menade.
Att, just det, trots att de skrek då fuck the police. Jag menar, det här är helt, man kan inte vika för pöbeln på det här sättet, utan liksom, är man anställd för att upprätthålla lagordning, då är det det man ska göra, annars så bör man ha ett annat jobb, anser jag. Och jag menar, polisen är ju här för att upprätthålla en lag som vi som folk har röstat igenom, och där i Sveriges fall då så var det ju om att vi har ett max 50 personer församlas, men där var det ju flera tusen, eller tusen i alla fall, och de stod alldeles för nära varann, och polisen borde bara ha liksom skingrat dem, sagt att nu får ni skingra er själva eller så gör vi det, och sen borde man ha gått in med lite hårdare metoder. Jag vet inte hur man gör i Sverige, om vi kör gummikulor och tårgas och sånt där, men alltså det borde ha gjorts, därför att det här är helt oacceptabelt. Vårt samhälle kan ju inte knäböja inför liksom självutnämnda främmande härskare. Det är ju helt absurt, tycker jag.
Men det är ju precis det som Sverige som samhälle gör, oavsett om det är regeringen eller vilka, poliserna, jag menar, de böjer sig ju för migranter. Jag menar, de särbehandlar migranter, de är rädda för invandrarbrottslingar och kriminella och så vidare. Så svenska samhället har ju redan vikit sig på så många områden. Och det är det som gör att det här våldet, nu ser vi, jag såg att det var två stycken i Sverige som blev anhållna i natt för försök till upplopp, läste jag. Och nu, det är bara en tidsfråga nu. Det är bara, kommer det ske natt? Våldet kommer att dra igång i Sverige med. Allting kommer att vara precis på samma sak. Inte för att det finns något stöd för att man vill stödja George Floyd. Man kan ju inte liksom säga att det som sker i USA, det ska, utan det är enbart bara för att man vill bara ställa till oreda helt enkelt. Man vill bara skapa anarki. Och det är det som är problemet. Det svenska samhället har vikit sig år efter år efter år efter år för människor som då, framförallt om det är migranter som begår, vad ska man säga, våldsamma handlingar och vill dominera. Och då är det ju klart att de ser ju en möjlighet nu, att nu har vi ytterligare en anledning att visa upp vår dominans, och polisen har ju redan böjt knä och vikt sig, så att vi har vunnit redan, vi är dominanta.
Ja, precis. Och det här, alltså, det yttersta ansvaret vilar i toppen. Man behöver politiker som markerar och säger att det här är inte acceptabelt, och som sen ger polisen befogenheterna att göra det som behövs för att liksom visa att i Sverige så är det svensk lag som råder, tycker jag då.
Ja.
Men jag tycker också att USA är bättre på det här. Jag menar, vi ser de här kaoset och kravallerna i USA, men det är ju ingen snack om att amerikansk polis kan sätta till hårt om de vill, och ofta så finns det, kanske inte alla demokrater då, men ofta så finns det politiker som är mycket mindre rädda än vad vi är i Sverige för att liksom verkligen säga till att nu är det dags, nu sätter vi stopp för det här.
Ja, jag såg att det var en polis i Louisville, Kentucky, som han sa upp sig från jobbet idag. Han var så förbaskad på ledarskapet som var för mesigt där, tyckte han. Så han sa upp sig, han sa jag kan inte arbeta, för politikerna är för mesiga. Och det är liksom bara för att poängtera, ena sidan politiker är mesiga, andra sidan gemene polis som är polis på gatan vill ha lag och ordning, men om inte de får stöd av ledarskapet, med andra ord att om de blir underminerade av ledarskapet, vilket de blir i vissa områden, New York City till exempel, ett utmärkt exempel, Bill de Blasio, så då är det ju klart att då ger man ju upp det. Jag vill inte vara polis istället eller jobba för någon som helt underminerar där jag kan bli ihjälskjuten eller knivmördad på jobbet. Bara för att jag kan inte utföra mitt jobb, jag riskerar att dö, och dessutom får jag inget stöd av min ledare heller.
Nej.
Jag tänkte bara, innan jag glömmer det, tänkte bara, jag vill nämna Thomas Sowell, jag har inte tänkt på det här, men han skrev, den svart, väldigt känd person som är mycket klok. Jag har inte läst speciellt mycket av honom, men han är väldigt, Thomas Sowell. Så han skrev ett tweet tidigare idag, och det är tänkbart, så det här är inte mina ord, det är rakt av tweetet. Racism is not dead, but it is on life support, kept alive mainly by the people who use it for an excuse or to keep minority communities fearful or resentful enough to turn out as a voting block on election day. Så vad han säger bokstavligen är att vänsterliberaler i USA skrämmer upp de svarta, att rasismen är så enormt stor i USA, så de driver på svarta nu och springer ut på gatan. Han skyller precis på vänsterliberaler, framförallt gissar jag mediepolitiker, att jaga upp svarta, hetsa upp svarta och minoriteter att springa ut på gator och torg och begå upplopp för att de sen i november ska gå till valurnan och rösta på demokratiska partiet. Det är princip det han säger, va? Och jag tror Thomas Sowell är ingen dumskalle, va? Han är jäkligt smart, och det ligger mycket i det han säger.
Ja, verkligen. Nämnde du tidigare, jag tror att du nämnde något att poliser hade liksom sagt att att politikerna är överrätt. Nämnde du då Louisville, Kentucky?
Ja, just det.
Det var kanske du gjorde, för det var flera
Det var
poliser
den jag
där
gjorde.
som, ja, just det, som verkligen gick ut och de protesterade då mot sin borgmästare, så de tyckte att här håller vi på att stoppa upplopp och du står inte ens på våran sida. Så jag menar, där visar ju poliserna civilkurage, alltså att de visar verkligen att ni politiker måste stå upp för oss i den här situationen.
Ja, jag menar, det går ju inte, jag menar, det liv står ju på spel. Då kan man ju inte jobba för en politiker som man vet underminerar det man gör och vänder ryggen till, bokstaven struntar i om man blir ihjälskjuten på jobbet eller så vidare. Jag tänkte också nämna det att skickade en artikel alldeles nyligen att Bill de Blasio, på tal om politiker, Bill de Blasio, han skulle ju hålla ett slags tal då, ett minnestal i New York City då, för han är borgmästare i New York där idag, och skulle tala inför då massa åhörare då, men han blev ju fullständigt utbuad, så vi ser två olika grupper här, så han blev fullständigt utbuad av grupperna och de började skandera avgå, avgå, avgå. Och han hade även då med sig då Terence Floyd, som är George Floyds bror, som höll ett tal då. Men vi ser två grupper här, tror jag, som börjar. En grupp är ju liksom, jag pratar om de här tre grupperna, demonstranterna, fredliga demonstranter, och sen så vad ska man säga, upploppsmakarna, som består av då, vad ska man, vänsteraktivister, antifa och anarkister, och sen är de här opportunisterna. Vad jag läste idag förresten, att även man har börjat arrestera fler utländska personer med utländska kopplingar. Så det verkar som att det liksom infiltreras nu också av utlänningar som kanske kopplade till, jag vet inte vilka länder, jag bara spekulerar, va? Men jag skulle inte bli snopen om det finns några ryssar som ränder runt och försöker ställa till oreda, några kineser kanske som arbetar för staten Ryssland, eller staten som är kopplad där för att de vill ställa till oreda i USA. Jag skulle inte bli snopen heller om terrororganisationer till exempel har lite av sina celler, drar igång lite djävulskap nu också för att ställa till ännu mer oreda. Men poängen här nu är att det finns en allt större växande grupp i New York City som vill bli av med Bill de Blasio. Och de är inte, det är vanliga personer som har tröttnat på de Blasio, att han är en värdelös borgmästare, han bara skapar problem. Och det här corona har haft varit ett problem, han kan inte hantera corona, han kan inte hantera upploppen eller någonting. Och det är sådana som kanske normalt röstar för Demokraterna faktiskt, men de har tröttnat på Bill de Blasio. Jag tror vi kommer att se allt fler New York-bor, både delstaten New York och New York City, som helt enkelt har sagt att vänsterliberalismen som de Blasio kommer med, den är för extrem, den funkar inte, det går åt helvete helt enkelt. Och det är därför man börjar skandera nu på gatorna att han ska avgå. Så jag tror vi kommer att se mer motstånd mot hans typ av ledarskap, även bland vanliga oberoende väljare och även bland demokrater. För att vi måste komma ihåg att minoriteten av de som är ute på gator och torg är de som ställer till problem. Men det är de som får tillåtas ställa till problem. Majoriteten är bra människor och de vill inte hålla på med sånt där. De stödjer fredliga demonstrationer, men de stödjer ju inte de här upploppen och allting. Och de ser bara att Bill de Blasio ser mellan fingrarna och inte gör någonting åt det här. Och det är de som skadas till sist, vanliga människor som vill liksom bara leva sitt liv och kunna sätta mat på bordet. Och de skadas för mycket av de Blasios ovilja eller inkompetens att kunna lösa det här.
Ja, verkligen. Och det här för oss över till Donald Trump lite grann. Vi pratade tidigare om att han är beredd att sätta in militären. Han sa det i tal, alltså det är inget som har gjort det, men han sa att jag är beredd att göra det, och om inte guvernörerna och borgmästarna tar itu med det här. Och i vissa fall så har det liksom, har man börjat styra upp saker, det är ju lite fredligare nu överlag i USA, fast inte i New York då. Men det här har fått kritik i alla fall, bakslag mot Donald Trump. Och nu senast så gick Trumps tidigare försvarsminister General James Mattis ut. Han skrev en text i The Atlantic att det här är underminera konstitutionen, alltså kravet på att militären ska gå ut på gatorna. Och det här är någonting som, ja, alltså militären är inte till för att attackera det amerikanska folket, utan att attackera USAs fiender ungefär. Så det fick ett bakslag så, och ja, jag förstår resonemanget, och det är inte säkert att Trump kommer att göra så här, utan det är mer ett sätt på något sätt att elda guvernören och borgmästaren i baken. Men sen så, han har fortfarande den rätten, om han vill så kan han åberopa The Insurrection Act och så. Och det handlar ju då inte om att attackera folket, utan om att värna lag och ordning, skulle jag säga. Och jag skulle också säga att, så att nu har vi ett val, alltså man kan inte låta de här mobbarna härja fritt, vandalerna, det går inte, utan de måste stoppas och det måste göras snabbt, och görs det inte så måste det göras från något håll. Så att, ja.
Trump har ju faktiskt gjort det klart, han har ju sagt att ni som är ansvariga, borgmästarna och guvernörerna, sätt stopp för det här. Det är det han har bett om. Om inte det sker, då måste ju presidentens, vi har pratat om det förut, presidentens första och viktigaste uppgift är att skydda medborgarna från, oavsett vad det är för hot, utländska, inhemska, vilka hot det nu än är, va? Om inte guvernören och borgmästaren kan skydda vanliga medborgare från hot, inhemska hot i det här fallet, va, så måste ju faktiskt presidenten, det är ju plikt, presidentens plikt att då skydda, att sätta in vad presidenten har rätt att sätta in för att skydda vanliga medborgare. Va? Och om jag tittar ut genom fönstret här, om jag skulle se massa vänsterextremister eller anarkister ränna runt och börja bokstaven springa och börja bränna ner mitt hus, va? Jag skulle absolut vilja att militären kom hit. Det, liksom, det vore ju det absolut bästa. Va? Jag bryr mig inte längre om att jag vill skydda mig själv, min familj och min egendom. Va? Och det är där många människor är. Det är lätt att säga. Det skulle vara lätt för mig att sitta och säga här som sitter liksom, tittar ut genom fönstret och jag ser bara massa, lite skog och trädgård och lite andra hus och grejer. Va? Och säga att de behöver inte sätta in militären i New York. Jag sitter i en skyddad verkstad. Det är när man sitter i ett mediehus i Stockholm och pratar om och säger att Trump är galen som vill sätta in militären. Va? Sitter man i ett mediehus i Stockholm så vet man ju inte vad som pågår i centrala New York på natten när polisen knivhögs i nacken och skjuts ihjäl. Nej. Man är så verklighetsfrånvänd att man begriper inte att det råder i princip ett, det är inte bara ett upplopp, va? Det är en statskupp i princip, det är frågan om nästan, därför att det är sådana våldsamheter, va? Mm. Som pågår. Jag såg till exempel idag, jag menar hur långt det här har gått, va? Bara ge ett ytterligare par exempel hur fullständigt det här har spårat ur i USA. Antifa ligger nu bakom, de har koordinerat ett vad ska man säga, en looting, vad heter det på svenska?
Looting. Ja, men att man är inbrott och stöld och jag vet inte, vandalism.
Man slår sönder rutorna och ränner in i affären och stjäl alltihopa. Att Antifa då koordinerar en sån i en stor sån här butikskedja i Texas. Som andra ord, det här är ju ingenting med George Floyd att göra som vi pratade om förut, utan nu koordinerar Antifa massiva inbrott i vad ska man säga, affärer för att människor ska länsa affärerna på grejer. Ett välkänt Santa Monica Music Center i Kalifornien alldeles utanför Los Angeles, ett väldigt välkänt, vad ska man säga, inte historiskt men inte långt därifrån, väldigt välkänt, vad ska man säga, en pelare i musikvärlden i Kalifornien blev ju också looted. Så att det är liksom, nu är det ju inte bara, nu är det ju liksom saker och ting som har noll koppling till något annat än bara förstörelse och förödelse. Och då undrar man ju, vart drar man gränsen innan man sätter in militär? Hur mycket ska tillåtas att få förstöras? Hur många människors liv ska få förstöras? Hur många poliser ska slås ihjäl? Hur många affärer och butiker ska brännas ner och restauranger ska få brännas ner innan man sätter in en militär? Jag menar, måste man jämna allt med marken innan man säger okej, nu är det nog? Eller vart, någonstans måste man ju dra en gräns, va?
Ja,
det går ju, annars så bara säger man till folk att det här är okej, ni får bränna ner och hålla på hur mycket ni vill. Vi kommer inte att göra någonting.
Och problemet vi har här, det är alltså att vi har demokratiska guvernörer och borgmästare som är beredda att låta det gå ganska långt, alltså som är beredda att låta delar av USA, de delar som de styr över, förstöras i mångt och mycket därför att de på något sätt vill vänta på den goda viljan eller de vill på något sätt inte verka för tuffa. Och då har ju presidenten, ja, då har ju han makten och ansvaret att se till att kan de här verkligen ta det ansvar som de måste ta i den här situationen eller kan de inte det? Det är det som Trump måste förhålla sig till och utvärdera utifrån hur guvernörerna och borgmästarna och så vidare gör. Så att demokraterna, det är deras svaghet som triggar fram det här lite grann.
Jo visst, och sen, det är det här som är så vansinnigt, va? Så demokraternas svaghet, deras politiska ovilja, deras svaghet och deras, vad ska man säga, i princip sanktionering av det här. Det skapar ännu mer förödelse och förstörelse. Men samtidigt så röstar människor i de där delstaterna där allt det här sker. I New York, de kommer att rösta fram sina demokratiska, samma gamla politiker. Samma i Kalifornien. Så människor, de röstar fram politiker som sen skapar ett, vad ska man säga, skapar ett samhälle som blir så här. Mm. Och sen röstar man fram samma politiker. Det är en vansinnig cykel som man hamnar i. Jag begriper inte hur man kan rösta på samma politiker när det här beteendet sker. Man tycker ju att New York, delstaten New York och New York City nu, de borde ju rösta fram massa tuff Rudy Giuliani, den liksom typen av politiker, va? Men det gör de ju inte. De kommer att rösta fram samma gamla politiker och samma gamla problem kommer att stå. Nästa gång kommer det bli ännu mer våld. Men så röstar man på samma politiker i vilket fall. Så människor är ju liksom dumma i huvudet helt enkelt, va? Det finns inga andra mer sätt att säga det på.
Nej, jag tänker också säga att det förstörs ju överallt. Alltså Washington DC också blir väldigt hårt drabbat. Vi har berättat om Vita huset, hur det nästan stormades i princip av aktivister. Ja. Då. Men även andra, alltså World War II Memorial, där jag har varit för övrigt, där har de sprätt ner och klottrat massa skit. Och de har också vandaliserat Mahatma Gandhi staty i Washington DC, av alla saker man kan vandalisera. Så jag menar, även de här historiska monumenten som verkligen representerar allt som är USA, för världen åtminstone, det har också vandaliserat. Så jag menar, någonstans där så måste man dra gränsen, det är ju bara så. Och jag tycker också att det är synd, för att USA har alltid haft, jag såg ett inslag på Fox News där de hade National Guard i Abraham Lincolns minnesmonument där i Washington DC, och de här på Fox News sa att det har vi aldrig sett förut, mer än kanske några veckor efter 9/11-attacken, men annars är det helt, det finns en vakt, men annars är det helt öppet och liksom gå vart man vill ungefär. Men nu ser vi National Guard överallt, och de tyckte att det var en tragisk syn, därför att USA är ett så öppet samhälle, och alla som har rest i USA, jag menar du bor ju där, men jag har ju rest i USA, vet ju att USA, trots att det är ett land som har det här terrorhotet hängande över sig, islamisk terrorism och så, ändå är ett öppet land. Du kan gå på offentliga parker, du kan göra egentligen lite vad som helst. Jag menar, åker du till Israel, där jag också varit, där kan du inte det, utan där är det soldater i varenda hörn liksom, och det finns ställen där du kan gå och inte gå. Men jag menar, i Washington DC, du kan klättra upp på liksom Lincoln Memorial och skratta, och du kan gå upp på kongresstrappan och ta foton, så alltså, du kan göra i princip lite vad du vill, alltså med vett och såklart. Och när det blir sådana här nästan militär närvaro, då tappar man ju känslan av att, oj, nu går det inte att göra så här längre. Och jag menar, det är också väldigt tragiskt, och en konsekvens av att man har varit för lättsläppta på något sätt.
Ja, det ser vi, eftersom vi vet att det är framförallt, vad ska man säga, anarkister och vänsterextremister som Antifa och som är inblandade. Det vi ser är att det är faktiskt de som vänstern som är det största hotet mot samhället. Mm. Därför att vänstern driver fram behovet av att ha massa militär och vakter på gatorna. Va? Därför att deras beteende leder till det. Så om vi ska prata om en grupp som faktiskt är direkt hot mot demokratin och gör USA mer till en polisstat, då är det faktiskt vänstern. De kallar sig för antifascister. Men de skapar ett fascistiskt samhälle för att deras beteende är våld. Och vad ska man säga, de kämpar för ett slags totalitarism och liksom ett polissamhälle. Det är liksom det blir. Mm. Det liksom är resultatet av deras beteende. Och det nu ändå då, Mahatma Gandhi, det är liksom ofattbart att hans staty ska vandaliseras. Och det är det här jag oroas för nu. Det kommer bara vara en tidsfråga innan någon vitmaktsgrupp kommer att förstöra någon staty av Martin Luther King, och då bryter helvetet löst. Det kan jag lova dig. Det är bara en tidsfråga innan någon kommer att hämnas och göra någonting mot någonting, Michael Jordan staty eller någon som i Chicago då. Någonting där det är liksom kända svarta personer, just för att vi måste hämnas nu. Mm. Och då är det då extremistgrupper som håller på att hämnas med varandra, men det drar liksom in hela samhället. Så att, tro mina ord, snart kommer du läsa om att en känd svart person staty har blivit förstörd och vandaliserad som hämnd, och att då trappas allting upp. Då liksom är det ett helt nytt spel.
Ja, och det är därför staten måste vara förutseende och sätta in de säkerhetsåtgärder som behövs verkligen. Men jag tänkte också säga, när du var inne på högerextremister, alltså jag skulle nästan säga att Antifa och det vi ser nu, det är vår tids Ku Klux Klan. Därför att Ku Klux Klan i USA, om vi backar 70-80 år, det var exakt som de gjorde. De skrämde medborgare, de skrämde invånare. De kom och sa att om du inte gör så här så kan det här hända dig. Alltså ungefär som den här Black Lives Matter-killen gjorde med den här kvinnan som kände att jag är så rädd att jag måste knäböja. Det var så Ku Klux Klan höll på. Och idag så, det är inte KKK som gör så här. Därför att ingen är, alltså i praktiken, ingen är rädd för Ku Klux Klan. Därför att de har inget stöd i samhället. Det finns inga stora grupper som stöder dem. Det finns inte en stor vit majoritetskultur som stöder KKK direkt. Och jag menar, så att KKK finns inte. Mer än som någon slags enskilda lunatics som gör liksom våldsdåd, men de hade lika gärna kunnat tillhöra någon annan våldsgrupp. Det är inte en stark samhällskraft där man känner, oj, jag är rädd för KKK, utan då är det så här enskilda gäng och någon enskild person kanske, ungefär som brottsligor som kan inrikta sig på en specifik person. Men det här det Antifa gör, det är att det kommer en pöbel in i ett bostadsområde och folket där känner, oj, vi är rädda, vi vill inte att de ska slå sönder vårat hus, vad gör vi? Vi knäböjer. Så jag menar, det här är ju liksom KKK-metoder från Antifa, och det är det man måste börja inse. Så man kan absolut inte prata om de här som några slags antifascister. Det är ju helt absurt att viss media fortfarande gör det.
Ja, visst. Det är intressant att nämna att Ku Klux Klan var faktiskt ett resultat av det demokratiska partiet. Så Ku Klux Klan, KKK, grundades ursprungligen av medlemmar i det demokratiska partiet. Och det demokratiska partiet under många, många år vände ryggen till och såg genom fingrarna med Ku Klux Klan. Antifa och vänsterextremisterna som nu ränner runt som en mobb på gator och torg, också ses mellan fingrarna av demokraterna också vänder, demokraterna vänder också ryggen till det. Så man ser det precis samma sak som upprepas. Ku Klux Klan när det begav sig, Antifa och vänsterextremisterna på gator och torg idag. Demokratiska partiet var kopplade till bägge genom att inte, de vägrar ta avstånd. De i princip indirekt sanktionerar beteendet. Så vi ser precis samma upprepning av historien. Och media naturligtvis nämner ju aldrig sånt här. Därför att antingen nummer ett, de begriper det inte. Nummer två, de vill inte nämna det. Därför att de kan ju inte säga att demokraterna vänder ryggen till de här problemen. Och att det finns kopplingar mellan då, vad ska man säga, vänsterliberaler och vänstern. Och det som sker på gator och torg. Men vi ser precis samma. Historien upprepar sig. Demokratiska partiet är de som faktiskt är de som är kopplade till just såna här saker. Inte det republikanska partiet.
Nej, men
så att det är bara en intressant sort of historisk jämförelse som återkommer, som tyvärr är aktuell idag.
Mm. Ja, har vi något mer att rapportera om? Nu har vi börjat prata lite löst, men har vi några fler nyheter som vi kan lyfta fram?
Ja, jag såg en artikel idag. Jag har funderat väldigt länge på, liksom, folk pratar ju om att det måste ske systematiska förändringar, liksom systemet, vi måste förändra USA, liksom det där. Och jag har alltid undrat, vad betyder det? Vad är det för konkret vi behöver göra för att förändra USA? För att liksom det ska passa då de här extremisterna som är ute på gator och torg och gapar och skriker. Va? Liksom, och då såg jag idag, jag skickade den till dig, där det var den artikel på engelska då, som heter vad skulle systematisk förändring, hur skulle systematisk förändring se ut? Och då var det en grupp svarta politiker i Kalifornien som har, ska man säga, dokumenterat lite idéer vad liksom konkret borde göras. När man tittar på de idéerna, va, så handlar alla idéer om att särbehandla svarta positivt och ge svarta massa fördelar, inklusive då reparations, ge dem pengar. Så alla idéer bygger på att svarta ska få en massa fördelar. Man ska först separera människor på hudfärg. Om du är icke-svart, då ska du få det lite sämre. Om du är svart, då ska du få fördelar. Va? Mm. Så att hela liksom tankeverksamheten bakom hur ska vi förändra samhället bygger på att man ska bygga på en rasistisk, vad ska man säga, världsbild här. Att svarta ska särbehandlas positivt och är det inte svart, då ska det särbehandlas negativt. Och det, är liksom, det är en extremt farlig utveckling. Därför att det är liksom, man ska inte lösa rasism genom att skapa en ny form av rasism. Det är ingen lösning på allt, på det hela heller, va? Så att det, liksom, det finns ingenting som jag har sett som faktiskt är en rimlig lösning. Att lösa det genom att ge massa pengar till svarta och att låta svarta få förtur till jobb, att förtur till utbildning och allting. Det är inte heller en rimlig lösning.
Nej, verkligen inte. Nej, nej, nej.
Det bara skapar ju nya problem.
Mm. Ja, visst, visst.
Man löser inte, man kastar inte eld på eld för att släcka elden, va? Det, nej, går ju inte. Så att det finns ingenting som jag har sett hittills som faktiskt är rimliga, konkreta. Det här kan vi faktiskt göra för att förbättra. Ingenting som jag har sett. Allt handlar bara om att ge svarta massa fördelar, ge dem liksom gräddfil och alla andra grupper, framförallt vita, ni kan dra åt helvete, de ska tryckas ner.
Mm. Jag kan också säga att vapenförsäljningen har skjutit i höjden och det är inte så konstigt nu. Vi pratade om vapen i förra podden också, alltså behovet av vapen i sådana situationer. Och den skjuter i höjden, alltså även under coronakrisen, men nu ännu mer, för nu känner amerikaner som ändå är i grund och botten vana vid vapen. Jag vet inte om du har vapen, Björn, men alltså det finns ju väldigt många amerikaner som har det och nu känner de att nu behövs de verkligen.
Ja, det är föga förvånande, eller hur? Nej. Jag menar, det är ju självklart, men i USA är ju så att när man känner att man är behotad, då måste man kan ju inte alltid lita på att polisen ska, speciellt om du bor i till exempel i New York eller Kalifornien, då kan du ju inte räkna med att polisen ska komma och hjälpa dig, speciellt om du till exempel under upplopp, nu det vet vi ju. Mm. Den enda lösningen är att jag försvarar mig själv och då är det ju mer vapen som gäller, va? Så att de som för, det är ganska intressant det här faktiskt, jag har inte tänkt på det tidigare, va? Men demokraterna då, framförallt delstat som New York och Kalifornien, de pratar ju alltid om mindre vapen, mindre vapen, mindre vapen, striktare vapenlagar. Men de visar ju också att de har ju ingen kontroll. De kan ju absolut inte, när det väl börjar gå hett till i de delstaterna som vill ha hårdare vapenlagar och mer vapenkontroll, de visar ju att de kan inte skydda sina egna medborgare, va? Så deras, vad ska man säga, ageranden är ju liksom kontraproduktiva gentemot det de säger, va?
Det är,
de säger en
intressant
sak, men de kan liksom inte skydda sina egna medborgare när det går åt helvete, helt enkelt, va? Så deras konkreta ageranden gör att människor i de delstaterna verkligen behöver köpa mer vapen, inte ha mindre vapen. Mm. Och det är det som är så vansinnigt. Om nu Kalifornien och New York menar allvar med att vi ska ha färre vapen, bort med vapen från gatorna, då måste de ju för tusen kunna skydda sina medborgare ifrån brottslingar. när det väl hettar till. Men det kan de ju inte, va? Nej. Så att nu köper folk mer vapen i de delstaterna eftersom de vet att okej, det är det enda sättet som gäller nu alltså. Man vill, medan politikerna vill ta ifrån vapen från medborgarna, är som att okej, du vill ta mina vapen. Du vill alltså att jag ska bli mitt hus ska brännas ner av Antifa. Är det den ute efter?
Ja, precis. Ja, något annat?
Nej, jag tror det var allt för idag.
Alltså jag kan säga en sista sak då, det har inte med kravallerna att göra, men det är en ganska kul grej, och det är ju det här ämnet då, hydroxyklorokin, som Donald Trump tog och som WHO länge har sagt att det fungerar inte för att bota coronavirus, eller för att mildra symptomen rättare sagt då. Men nu har WHO återupptagit de här studierna av hydroxyklorokin av den enkla anledningen att det här företaget som sa att det här hjälper inte alls och det får väldigt farliga bieffekter, det visade sig i princip vara ett fejkföretag. De hade bara 11 anställda, och hur de lyckades komma in i alla medicintidningar i hela världen, det är en gåta som säkert kommer lösas med tiden, men man har kommit fram till att det här var en total fraud, och nu kommer man att återuppta hydroxyklorokin som ett försöksämne som möjligtvis ska kunna vara till hjälp då om man har fått corona. Så att ja, vill man göra det lite enkelt så kan man säga att Trump kanske inte kan vetenskap, men han var ändå liksom, han gick på sin gut, så han fick rätt när han liksom sa att vi kör på det här och jag tar det själv. Så att ja.
Föga förvånad, intressant. Trump vann igen. Det är ganska roligt.
Ungefär så. Ja. Okej, men då avslutar vi för idag. Tack Björn.
Ja, yeah, ha det gött.
Det var avsnitt 1122 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.